God kväll på er. Hoppas ni har haft en fin dag. Jag har tänkt dela kort ikväll om egentligen om det som jag tänker att så här ur biblisk synvinkel är vårt absolut viktigaste andliga organ. Bibeln är väldigt praktisk och där finns många bilder som är starka och som är lätta att komma ihåg och egentligen så här övertydliga. Och när Bibeln talar om olika typer av organ eller liksom bilder från vår kropp för att få fram ett budskap så är det främst två organ som kommer ganska tydligt genom hela Bibeln. Det ena är hjärtat. Det är ganska avgörande. Det står i Ordspråksboken 4 och 23 så här att framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Och det betyder helt enkelt att vårt hjärta är vårt kanske absolut viktigaste andliga organ. Och det är så av den enkla orsaken, och det vet vi ju egentligen av erfarenhet, att våra hjärtan kan drivas väldigt snabbt vart som helst. Det räcker med att man blir kär och så kan det fara riktigt hur som helst. Bara därför att hjärtat är så starkt och för att det påverkas. Och det kan dra en åt vilket håll som helst egentligen. Så hjärtat är säkert det viktigaste organet, eller organet nummer ett. Men sen talar Bibeln också om ett annat organ som vi har fått och som jag har tänkt tala mer om ikväll. Och som har att göra med egentligen hela vår vandring som troende, från början till slutet. Och Bibeln har många exempel på det här. Och det har att göra med våra ögon. Våra ögon. Och det finns väldigt mycket om det här i Bibeln. Och det är egentligen väldigt avgörande vad vi ser i olika situationer. Vad vi ser i vårt eget liv. Vad vi ser runt omkring oss. Vad vi ser i församlingen. Vilka möjligheter vi ser. Vilka omöjligheter vi ser. Och det som också är intressant, också det ur biblisk synvinkel, vi ska just läsa två ord därifrån, det är att Bibeln ger en bild för den kristna människan som jag tycker att det är väldigt stark. Och det är bilden av en örn. Inte av en kyckling. Och det är viktigt att poängtera. Det är en stor skillnad på kycklingar och örnar. Jag är ingen fågelexpert och ingen biolog, verkligen inte. Men så mycket vet jag att det är en väldigt stor skillnad på örnar och kycklingar. Men ibland tror jag, bara när jag ser på mitt eget liv, eller ser jag när jag ser på mitt eget liv, att det många gånger finns mycket mer av en kyckling i mig än en örn. Och därför är det viktigt att på något sätt få den här bilden korrigerad. Och jag ska läsa två texter för er som båda handlar om örnar. Och det finns fler i Bibeln, men ni ska få två ikväll. Den första är från Jesaja 40. Och det är en sån här klassiker som många säkert kan utantill. Jesaja 40, där profeten Jesaja beskriver hur vi är tänkta att fungera. Och den kraft som Gud har gett oss och har kapacitet till att ge oss. Och det står så här alldeles i slutet av Jesaja 40, de allra sista verserna. Jag börjar i vers 28. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Alltså det som väntar efter Herren, eller det som tror på Herren, eller det som lever av Herrens kraft, de är som örnarna. Det är förebilden och det är egentligen vår sanna identitet. Och det är därför som vi kanske behöver lära oss det som Paulus skriver om i Romarbrevet 12, när han säger att vi behöver låta våra tankar ständigt förnyas och bli mer och mer lik de tankar som vi finner i Guds ord, så att våra sinnen blir förnyade, så att det inte är världen runt omkring oss eller inte ens vår egen lilla värld och våra omständigheter som på något sätt får forma vår förståelse av oss själva eller vår förståelse av vad Gud vill göra i och genom vårt liv, eller vad Gud vill göra i vår församling. Utan att perspektivet är ett annat. Att perspektivet får vara örnperspektivet. Och det står här att de som väntar efter Herren, de är som örnarna. Och på engelska står det, they will soar on wings like eagles. Och det här med att soar on wings like eagles, det är liksom lite annat än en liten sparv som liksom fläktar med vingarna väldigt så här frenetiskt och försöker håller sig flygande förvisso. Men det är liksom ett väldigt jobb, ser det ut som, åtminstone så här utifrån sett. Men när man soar on wings, då är det som om man vilar i vinden och det är vinden som bär. Och den starka vinden är liksom inget motstånd mot en örn, utan det är snarare någonting som stimulerar och som lyfter. Stormen till och med stimulerar och lyfter därför att örnen är gjord för sådana situationer. Och det fantastiska är att när örnen bygger sitt bo, då bygger den inte sitt bo någonstans under någon sten eller någonstans under en buske, ungefär så här på halvmeters höjd, utan örnen bygger sitt bo högt uppe i ett träd eller högt uppe på en klippa, så att perspektivet blir rätt från början. Och jag tror att vi som troende lever i en värld där vi hela tiden frestas till att få perspektivet lite för lågt. Vi hela tiden är omringade av svårigheter och bekymmer som lätt på något sätt färgar vår miljö. Och så blir vårt tänkande mer så här chicken vision och inte eagle vision. Alltså då tänker vi mer som en kyckling ur det perspektivet och inte som en örn. Men det står alltså att de som väntar efter Herren, de är som örnarna och de sträcker ut sina vingar. Det kan vara upp till 2,5 meter mellan liksom, från vingspets till vingspets. Och de vilar i vinden och de låter sig bäras av den kraften. Örnen, på tal om det viktiga organet, detta att ha ögon som fungerar. Örnen lär ha en fruktansvärt bra syn. Örnens ögon ser 5 olika grundfärger medan det mänskliga ögat ser 3 stycken. Örnen kan se ett byte, en har eller någonting på över 2,5 kilometers avstånd. Vilken syn! Och perspektivet är liksom där ovan, inte underifrån. Och det är därför tror jag som Jesus säger i Matteus evangeliet, ett ord som är så superviktigt tror jag. I Bergspredikan, i det 6:e kapitlet och i verserna 22-23. Det här är ett av mina absoluta favoritord som jag ofta kommer tillbaka till för min egen del. Matteus 6 och 22-23. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ögat är kroppens ljus. Eller som det står i en annan svensk översättning. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt. Om ditt andliga seende är friskt. Då har hela din kropp ljus. Då kan du vara i vilka omständigheter som helst. Då kan du vara i vilka situationer som helst. Då kan vi som församling vara i vilka utmaningar som helst. Men om ögat är friskt, om örnperspektivet fungerar och vi ser att det är liksom inte, det är inte utifrån det här lilla låga perspektivet som vi opererar och Gud finns någonstans långt borta där, utan vi kommer liksom ovanifrån, från höjden, in i de lägen som vi kommer, då har hela vår kropp ljus. Och det är därför som det kanske är så att en av de viktigaste bönerna vi kan be för oss själva och för församlingen är detta att Gud bevara vårt andliga seende. I alla situationer låt oss få vara ett folk som vandrar i tro. Vad är det som Hebreerbrevet 11 säger om alla de här troshjältarna? Det står så här att genom tron så fick fäderna sitt vittnesbörd. Hebreerbrevet 11:2, alltså genom tro, genom detta att de vandrade i tro, inte i åskådning, utan att de såg saker och ting som inte syntes med det fysiska ögat, men som ledde dem och som inspirerade dem och som matade deras inre. Genom att de levde på ett sådant sätt så gick de igenom vilka svårigheter som helst och vilka utmaningar som helst, eller byggde vilka projekt som helst och lät sig användas på vilka suveräna sätt som helst, därför att de vandrade i tro. Därför är ögat så jätteviktigt. Jag läste någonstans på Facebook, där man kanske inte ska tillbringa allt för mycket tid, men det var någon som hade skrivit där att Noah byggde arken medan det ännu inte regnade. Han byggde arken och det regnade överhuvudtaget inte någon stor mängd i alla fall, medan han byggde. Det var ett trosprojekt. Och det är därför som bilden används just för oss som troende, bilden av en örn som ser det här, med det här perspektivet som är så otroligt friskt och med de där ögonen som kan se så fruktansvärt långt, rakt igenom omöjligheterna. Och tänk på vad Bibeln beskriver. Det finns så många sådana här vittnesbörd om människor som såg det som egentligen inte syntes. Tänk till exempel på profeten Elisa i Andra Konungaboken som är tillsammans med sin tjänare någonstans och de blir omringade av fienden. Och den här tjänaren blir i panik. Och så ber profeten Elisa för honom så här att Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och det han då ser i den situationen är att hela den här dalen är liksom också full med Herrens härsmakt. Och det blir liksom ett ljus som går upp för den här mannen att vi är inte lämnade åt vårt öde. Och så här fortsätter det genom hela Bibeln. I Jeremia 1, när profeten liksom är mitt uppe i sin kallelseupplevelse, så står det så här att Herren frågar honom, vad ser du Jeremia? Och så säger han, jag ser en gren av ett mandelträd. Och det är det hebreiska ordet shoked, som egentligen också kan betyda vaka över. Så det han ser, det är en bild av ett mandelträd, men samtidigt det här att Gud kommer att vaka över sitt ord. Han kommer att vaka över sitt löfte. Och det är det som inpräntas i den här unga profetens liv från första början. Att Herren har visat mig någonting som gäller mitt eget liv och som gäller min tjänst och som gäller det som ska ske i Israel. Herren kommer att vaka över sitt ord. Vad ser du Jeremia? Och så fortsätter det med den här texten, till exempel då i Matteus 6, om ögat som är kroppens lampa. Men tänk också till exempel på Stefanus som i Apostlagärningarna 7 håller på att stenas till döds. Och så står det mitt i allt att han säger att jag ser himmelen öppen. Mitt under det att stenarna flyger runt omkring honom och han är kanske 5 före att dö. Då ser han en öppen himmel. Och så fortsätter det genom hela Bibeln. När Jesus frågar Petrus om vem människor säger att han är, vem Jesus själv är i Matteus 16, så är det ju egentligen en indirekt fråga om att vad ser människorna i mig? Och så säger Petrus att lärjungarna säger så här, att vissa säger att du är profeten och vissa säger att du är Elia och så här, och vem säger ni att jag är, frågar då Jesus, vad ser ni i mig? Och de förstår, och det är Petrus som ger det där vittnesbördet, jag ser Messias i dig. Och vi kunde fortsätta den här listan, det finns ännu fler, men jag ska inte ta några fler. Men vi kommer hela tiden som troende och som församling att hamna i situationer då vi måste se mer än det som syns för våra ögon. Och om vi bara lever enligt det vi ser med våra ögon och enligt det vi tänker att är möjligt ur det här mänskliga perspektivet, så kommer vi inte att komma så väldigt långt. Det projekt som vi är involverade i, församlingen, Guds rike, handlar om ett trosprojekt. Där vi hela tiden behöver lära oss att vandra i tro och se det som ännu inte syns. Eller se det som är på gång och som Herren har på gång. Se det och förstå att här är någonting som ännu inte är synligt i det fysiska, men som Gud håller på att göra. Det är vår miljö. Genom tron fick fäderna och på samma sätt genom tron kommer vi att få vårt vittnesbörd. Och då ska vi ta en annan örntext igen. Jag lovade 2 stycken. Den andra är från 5 Moseboken och det är en på sitt sätt en väldigt stark text om örnen. 5 Moseboken 32, vers 10 och 11, där det beskrivs hur Herren för Israels barn genom öknen från Egypten till det nya landet. Så står det så här. Han fann, alltså Gud fann honom, Israels barn, i öknens land, i ödsligt tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Och så kommer det. Liksom en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Det står alltså här att liksom en örn väcker upp sitt bo. Och det är ju det som örnen gör när örnungen är ungefär 2,5 månader gammal. Då ska den ut och flyga. Och då gör örnmamman någonting som egentligen är väldigt provocerande för örnungen. Hon lockar örnungen ute på kanten på det där boet och ser till att örnungen liksom bara ramlar ner därifrån. Och så kommer hon in underifrån när örnungen faller och faller och faller. Och så tränar hon, hon provocerar den här ungen till att lära sig att börja flyga. Och det här ordet som örnen väcker upp sitt bo, i den latinska översättningen av Gamla testamentet, i Septuaginta, så används just ordet provocare. Alltså som en örn provocerar sitt bo. Så provocerar Herren oss till tillväxt. Och jag vet inte om du har märkt det, men jag har åtminstone sett det några gånger i mitt eget liv. Att det är de gånger när Herren får provocera mig till att våga göra någonting i tro som jag aldrig har vågat göra tidigare. Då har jag vuxit som allra mest. Det finns en sån här liten bild som har figurerat på nätet och som i praktiken har varit liksom en väldigt enkel ritad bild där det står liksom comfort zone eller trygghetszon. Och så är det liksom det står comfort zone, trygghetszon, och så är det en ring runt omkring det. Och sen där utanför ringen lite längre bort så står det this is where the magic happens, alltså på utsidan om trygghetszonen. Det är där som magin finns, det är där som kraften finns egentligen. Och om vi ska vara de örnar som Herren tror jag vill att vi ska vara, då måste vi också låta oss provoceras. Och jag hade ett sånt här litet projekt som jag tänkte berätta om som har betytt jättemycket för mig själv här för något år sedan. Under den tid jag var ännu pastor i Karleby, kanske för 4-5 år sedan så hände det här. Jag fick en sån här längtan efter att tala med icke-troende människor om Jesus. Och jag är ingen sån här, jag är frimodig här på scenen, men jag är inte så jättefrimodig ute på stan, om jag är riktigt ärlig. Inte alls. Men jag hade den där längtan att jag skulle vilja se människor berörda av Jesus på gatan. Och jag tänkte så här att okej, att jag kan försöka mig på att börja gå ut lite. Och sån här ska man kanske göra två och två för att få mod av varandra. Men jag är en sån här enstöring och ensamvarig, så jag går helst ensam. Och dessutom om man misslyckas så är det ingen annan som noterar det, utan man får liksom bara låta det gå förbi. Så här. Så jag gick några gånger utan att någonting överhuvudtaget hände. Jag vågade inte tala med en enda människa. Det var det som hände. Och inga resultat överhuvudtaget. Och en onsdag kväll när jag gick ut, det var en timme innan vårt bönemöte började, så gick jag genom en park. Och på en parkbänk så satt en kvinna i kanske 50-årsåldern. Och när jag såg henne så tänkte jag att jag borde gå och prata med henne. Jag skulle bara kunna gå fram till henne och säga något vettigt till henne. Och så gick jag liksom närmare. Men jag vågade inte göra någonting, så jag gick förbi. Så svängde jag och tänkte jag försöker igen när jag kommer bakifrån. Och jag vågade inte. Och så tänkte jag, men jag försöker ännu en gång, så jag rullar på där i området. Det måste jag ha sett fruktansvärt ut det där. Som en helt förvirrad människa som bara går så där planlöst. Jag försökte en gång till, men ingenting kom ur min mun. Så tänkte jag, det här blir inte till någonting. Jag går tillbaka till kyrkan, till bönemötet, och så får det här vara. Och när jag var på väg tillbaka mot kyrkan, hade gått kanske 200 meter från den här kvinnan, då var det som om jag skulle ha hört Guds röst. Och det var några enkla ord som jag hörde på finska. Och det var orden kaikesta huolimatta. Och det betyder på svenska oavsett vad som har hänt. Oavsett vad som har hänt. Och jag tänkte, det där var ett ord till den där kvinnan. Men jag fick ingenting mer. Men av någon underlig anledning så var det där liksom tillräckligt mycket för att det skulle på något sätt sporra mig och pusha mig utifrån den där, eller ut, bort från den här trygghetszonen. Så jag svängde och gick tillbaka till den där kvinnan, ställde mig framför henne. Hon satt där kvar på bänken och så sa jag vad jag heter och att jag jobbar som pastor i Karleby. Och så sa jag att jag tror jag har ett ord från Gud till dig. Och så tittade hon upp. Och så öppnade jag munnen och så sa jag att oavsett vad som har hänt i ditt liv så ska du veta att det finns ljus i andra sidan, på andra sidan tunneln. Och att Gud har en plan för ditt liv. Det bara liksom rann ur munnen på mig. Så här oplanerat eller någonting. Och så tittar hon upp och tårarna börjar rinna. Och så säger hon så här att för några veckor sedan så dog min man. Och jag sitter här på bänken och jag tänker, har jag någon framtid överhuvudtaget? Och så fick vi samtala, kanske 30 minuter eller så. Och jag bad tillsammans med henne. Jag har aldrig sett henne efter det. Men det var för mig en sån här upplevelse av att när vi vågar gå utanför den där trygghetszonen och se någonting som inte syns med de fysiska ögonen, så kan Gud göra under i människors liv. Och det här är egentligen den miljö som vi är kallade att leva i. Alltså om våra möten och allt det vi sysslar med blir så mänskliga på något sätt, eller liksom bara utifrån det vi kan se och tolka och förstå och förklara, då förlorar vi hela trosperspektivet. Och det tror jag ju inte att någon av oss vill, utan vi vill ju ha den här önblicken som ser att där finns någonting att tala rakt in i. Där finns en nöd, där finns en längtan, där finns en hunger, där finns en törst, och Gud vill möta den. Och jag tror att det är därför som Gud har gjort oss till örnar och inte till kycklingar. Och det är därför som det står här att så som örnmamman väcker upp sitt bo, provocerar sitt bo, så provocerar Herren oss till flykt. Och jag tror, utan att vara någon örnexpert, men jag tror att det är så att om mamman inte skulle provocera ungen till tillväxt, så kommer ungen att bli för tjock och för stor i det där boet. Och kommer inte att lära sig att flyga. Kroppen blir för tung för att det ska fungera. Och jag är rädd för att det ibland är situationen många gånger med oss. Att vi blir så bra på detta att liksom sitta i boet där det är tryggt. Ännu ett möte, ännu en gudstjänst och sjunga en sång till. Och det är liksom allt är fantastiskt, allt är bra. Men liksom när det gäller livet ute tillsammans med Gud, så är det på något sätt så lite. Vi vågar inte. Och kroppen blir för tung. Och utmaningarna blir för stora. Och därför kanske vi behöver hjälpa varandra till att pusha varandra ut ur boet. Ut ur trygghetszonen, where the magic is. Där magin finns, där kraften finns. Jag ska inte säga så mycket mer om det här, men jag tycker att vi ikväll ska be för våra andliga ögon. Och för våra egna livssituationer, hur vi ser på dem. Framförallt kanske på hur vi ser på oss själva, huruvida vi ser den potential som finns nedlagt i våra liv. När Jesus såg Petrus, om vi tar det ännu, så säger han att du är Petrus, eller du är den som jag ska bygga min församling på. Han såg någonting där som var långt ifrån liksom den realitet som Petrus just då levde i. Och när han ser Natanael komma, så ser han en israelit i vilken det inte finns något svek. Han ser liksom potentialen långt innan personen i fråga är där. Så problemet är inte att Gud inte skulle se potential i dig och mig, eller se möjligheter i våra livssituationer. Problemet är, vad ser vi själva? Ser vi bara omöjligheter, eller ser vi att halleluja, himlen är öppen? Jag ser himlen öppen och jag ser Guds härlighet mitt här. Och vi kommer att gå emot tider då vi behöver väldigt mycket syn på en himmel som är öppen. Väldigt mycket. Och ju äldre man blir och ju tuffare det blir att leva, och ju tröttare kroppen blir, eller ju större utmaningarna blir, desto mera öga för himmel så behöver man. Det behöver liksom vara en öppen himmel ovanför hela tiden. Och det är därför som vi har fått andliga ögon. Inte bara de här, men andliga ögon. Och det är därför det är så viktigt att be för dem. För att om de har ljus, då har hela kroppen ljus. Men om de inte fungerar, då kan det vara hur omöjligt som helst i vårt sinne. Och vi förstår inte att vi är fullständigt omringade, omslutna av en herre och en härsmakt från himmelen som stöder oss till 100%. Så låt oss be för våra ögon, och låt oss be för vårt seende. Låt oss be för vårt seende också när det gäller församlingen. Vad vill Gud göra genom er det här året? Kanske något helt nytt, kanske på ett helt nytt sätt. Någonting som inte hänt tidigare. Man vet aldrig vad Gud har i tankarna. Och det är därför som vi är kallade att söka hans hjärta, söka hans vilja, söka hans närvaro, för att han ska få tala in och kanske teckna bilder för oss. Precis som det står i Joels bok, andra kapitlet, att när den helige ande kommer över er, eller när den helige ande blir utgjuten som den blev sedan på pingstdagen, så ska gamla män ska ha drömmar och visioner, och unga män ska se bilder och saker och ting vad gäller framtiden. Det är ett uttryck för att den helige ande är mitt ibland oss när vi ser det som inte syns och kan vandra i tro. Så låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du har rustat oss alla med andliga ögon. Och du har gett oss en kallelse att leva som örnar från ett högt perspektiv, med boet någonstans högt uppe och inte någonstans under marken. Herre Jesus, jag bara ber om att om det finns människor här ikväll som har gjort sig en boning på något sätt ytterst i havet och tänker att här finns ingen Gud överhuvudtaget, eller här finns inget hopp överhuvudtaget. Herre, jag bara ber om att du ska ge oss nåd ikväll att flytta vårt bo till ett högt träd, så här bildligt talat, att flytta vår identitet, Herre Jesus, till dig, så att vi ser för våra liv det du ser, och så att vi hör för våra liv det du vill att vi ska höra. Herre, vi ber om smörjelse över våra ögon. Herre, precis så som du råder i uppenbarelseboken, Herre, råder oss till att köpa ögonsalva så att vi kan se. Herre, jag ber om att du skulle ge oss ögonsalva så att vi kan se. Se din närvaro i vår livssituation just nu. Se dina löften i vår livssituation just nu. Se din kraft och dina möjligheter i vår livssituation just nu. Men också för församlingen. Herre, vi ber om att du smörjer våra ögon. Att vi kan se vad du vill ha oss om ett år, om två år. Herre, att vi skulle se de människor som är fem före att bli frälsta. Att vi kan gå till dem och ge dem ett ord från dig som får vara både en beröring av kärlek och en utmaning som bara drar dem ut ur trygghetszonen och in i ett nytt liv tillsammans med dig. Herre, smörj våra ögon när vi träffar arbetskamrater, Herre, i den inkommande veckan. Herre, när vi träffar vänner och bekanta som kanske inte vandrar med dig ännu. Herre, låt oss se mer än det som syns med de fysiska ögonen. Och låt oss vara smorda till att komma med ett ord i rätt tid, en utmaning i rätt tid. Herre, låt oss få vandra med himlen som perspektiv. Herre, hjälp oss att i allt bara soar on wings like eagles. Vila i vinden som örnen. Herre, att inte bli så nervösa eller frenetiska och försöka fladdra i egen kraft. Herre, hjälp oss att vila i din kraft. Hjälp oss att bli bra på att be. Bra på att söka ditt hjärta, Herre. Så att det blir inte genom någon människas styrka eller kraft som saker och ting händer, utan genom din ande. För att vi har sökt ditt hjärta och för att det finns en hunger och en törst hos oss efter mer av dig. Jag ber om rik välsignelse över den här församlingen, över dess ledarskap, över alla team och alla arbetare. Herre, jag ber om att de under det här arbetsåret ska få se ditt rike komma starkare än någonsin tidigare. Herre, led dem genom profetiska bilder och visioner, Herre Jesus. Led dem till att se sånt som inte syns ännu, men som ligger på ditt hjärta, som ligger liksom på din agenda för den här orten och för den här staden. Herre, smörj våra ögon, det ber vi om i Jesu namn. Och Herre, varje gång blicken på något sätt sänks i vårt liv på grund av omständigheterna, lyft då vår blick, Herre Jesus. Herre, så att vi kan säga som psalmisten, jag lyfter mina ögon upp till bergen därför att jag vet varifrån min hjälp ska komma. Herre, förlåt oss varje gång vi tänker som kycklingar när vi borde tänka som örnar. Herre, provocera oss till tillväxt. Provocera oss till att gå utanför trygghetszonen. Provocera oss, Herre, i god bemärkelse till att vandra med dig i kraft. I Jesu namn. Amen.